Här är vi alla lika värda, kille eller tjej. Om du har rätta tågan får du vara en engelsk lord. Ja, vem som vill får gärna leka med på våran gård. Här är tjejerna från Södermannagatan 61. Här är tjejerna som tar och snurrar upp dig ganska lätt. Här är surorna till Garbo, Söders egen schyssta brud. Och här sätter han en balja, såren knottrar sig vår hud.
Välkommen till den första Framtiden är vår-podden. Denna onsdag den 12 januari 2022.
Visst.
Kul att ha er här, Ellen Gibson och Morgan Mogge Johansson. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Välkomna, välkomna.
Yes, jag vill ju börja med att tacka alla er Hammarby-supportrar som har bidragit så att den här podden kan bli verklighet. Ett stort och varmt tack till er.
Riktiga hjältar.
Verkligen. Jag tänker också att jag ska säga kort om mig själv. För de som lyssnar och inte vet vem jag är, så är jag en engagerad damsupporter i Hammarby som åker på alla matcher. Ska försöka mig på en perfect season här i år, alla hemma, alla borta. Hoppas att det ska kunna bli av. Driver även sidan Bajenland på Facebook. Zacharias?
Ja, det är väl ganska lika samma. Jag är väldigt engagerad. Går på alla matcher. Ska gå perfect season nu nästa säsong. Kommer att kolla alla matcher på er.
Cute.
Tillsammans med Mogge Simpel. Ska åka allihop. Ja, du är också perfect season.
Ja. Så vi kommer vara på alla matcher nästa år. Det är ju det är faktiskt magiskt. Det är jättekul. Och utan Zacke ska vi säga så hade det här inte blivit av. Han har verkligen varit bra på att kunna beställa in alla de här grejerna och suttit och kollat upp. Så vi ska få det bästa kittet så att det här ska bli så bra som möjligt.
Ah.
Så att, tack, Zacke. Yes, vi börjar med att gå in på våran klubbikon och legend, Ellen Gibson.
Trotjänaren.
Trotjänaren. Är allt bra med dig?
Jo, men det är superfint, tack. Är det bra med er?
Det är bra.
Kan hälften så bra finns inte.
Det är väldigt kul att vara här och att du kommer hit som vår första gäst.
Ja, det är otroligt kul. Det är jag som ska tacka er.
Ja. Nej, men det var ju självklart val. Alltså. Det var inte så mycket att prata om. Det var ju direkt, det är klart Ellen ska komma.
Nej, vi vill ju verkligen lyfta hur mycket det betyder med sådana här trotjänare. Det finns trotjänare tidigare Hammarby som inte har fått en cred de förtjänar. Och det är faktiskt väldigt viktigt. Och vi är väldigt tacksamma över att du har valt att stanna i Hammarby i alla tider. Förutom ett kort litet äventyr i USA. Men det är faktiskt något man får göra. Dra iväg och plugga och göra något annat. Det är helt okej. Precis, ja. Precis.
Hemlängtan.
Inga konstigheter. Hur känns det att vara igång på träningen igen?
Nej, men det känns otroligt roligt och inspirerande. Man behöver ju alltid en liten paus för liksom hinna sakna det och vara taggad när säsongen drar igång igen. Men nu är vi igång och det känns väldigt bra och det ska bli väldigt kul. Jag tror vi har en rolig säsong framför oss.
Hur är de här första träningarna? Är det mycket felpass och ringrostigt? Och det där är lite intresserad av att höra. Alltså, känner man att man har varit borta ett tag eller är det liksom bara rakt på det?
Men vi har inte varit helt lediga. Vi har ju kört eget träningsprogram. Men det är klart, eller jag personligen känner väl att man tar någon träning och kommer in i touchen och så. Men det sitter i ryggraden, så nu är man igång efter vad vi kört, 3-4 pass.
Yes, vad har man då alltså, när man har sådana här hemträning, hur ser det ut? Är det någonting med boll att ni ska göra något sånt, eller är det bara liksom fys och gym? Och
det är främst att hålla kroppen liksom i form, så fysiskt. Men sen också är det viktigt att man får den mentala vilan. Så att vi har ju några dagar helt ledigt också. Men det är väl mer att hålla kroppen igång så att man inte skadar sig nu.
Får ni träningspass då från klubben eller får ni inte på själva vad ni ska göra?
Nej, vi får program.
Ah, ja.
Är det även så här kostprogram och sådär? Har ni sånt också?
Ja, just det.
Nej, inte under jul och så. Men vi har ju
vilken tur.
Personer i ledarstaben som hjälper oss med det.
Hur ser det ut en sån här vanligt i säsongen? Hur mycket står klubben för? Hur mycket liksom äter ni tillsammans? Och hur mycket sköter man själv?
Det har ju blivit mer att vi äter tillsammans eftersom vi tränar mer och har fått andra förutsättningar. Så nu får vi matlådor efter träningen och så. Så det är superbra. Vi har mellanmål också. Det är viktigt med återhämtningen och så mellanpassen. Och
så Pablo han både kör mer och förser med bra grejer.
Ja, precis. Så
ni
ja,
får
det
chans.
Är en sponsor som går in med matlådor som vi är jättetacksamma för. Det är väldigt bra.
Grymt.
Det är väldigt bra med den ekonomiska biten också, i och med att alla faktiskt inte är heltidsproffsen i Hammarby, så måste det underlätta väldigt mycket för många också rent ekonomiskt, att man kan satsa ännu mer tid.
Verkligen. Så det är en väldigt bra tillgång här.
Ja, härligt. Den här första träningen nu då, hur var känslan där med publiken och den uppslutning som det faktiskt blev?
Men otroligt. Helt magiskt. Man stod och väntade på att vi skulle gå in på plan, och sen var det ju riktig Bajenfest som det alltid är på riktan. Så otroligt kul att det kom så många hit till Kanalplan. Och jag menar, så kickade igång säsongen 2022.
Mm. Och så Ellen Ramsson.
Ja.
Ellen Ramsson, ja. Precis.
Vi gick varm.
Vi har faktiskt här att vi kommer spela upp den här. Ska vi göra. Jag har den direkt här på.
Men hur mycket, första... ja, du har ju fått smygstarta. Du fick ju höra lite på Bajengalan förut. Då körde vi den för dig.
Men
du hörde att den gick igår också.
Jo, jag hörde att
den
gick.
Då kör vi så alla får höra. Ska vi se.
Passa er för Ellen Gibson. Passa er för Ellen Gibson. Det var länge av Hammarby. Kämpar och kämpar. Vi har sitt Bajen i alla dagar. Passa er för Ellen Gibson. Passa er för Ellen Gibson.
Nej, men otroligt
hedrande.
Jag blir väldigt glad av
att höra
den.
Gud vad
bra.
Yeah, men vad kul, och den är verkligen välförtjänt. Det roliga är så att det här med Sjörövarellen, det grundar sig i din glugg.
Ja.
Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt många hammarbyare som inte har någon aning om vad hände. Hur fick du gluggen? Vi vill höra liksom, vad hände och hur blev det? Det tog ju lång tid. Du hade den ju också väldigt länge, så det blev lite signifikativt med Ellen liksom.
Ja, jo, men det var på en match under sommaren som jag fick en armbåge.
Vilken säsong är vi nu? Vilket år?
Ja, gud, jag hade ju gluggen så länge. Det var, var det 2020 måste det vara.
Ja, för covid, första covid-säsongen.
Så då fick jag en armbåge mot munnen som då tryckte in min tand. Och jag tänkte att de bara skulle liksom limma tillbaka den typ, för det var bara lite intryckt. Men sen hade jag fått frakturer uppe vid roten. Så då sa de att det här kommer inte gå så enkelt, så vi måste göra en operation och ta ben från okbenet. Så då fick jag göra en operation, så då gick de in via munnen och skrapa lite ben från okbenet som de då satt in. För att sen kunna fästa det här implantatet i.
Fan vad sjukt.
Vilken grej alltså.
Men det viktigaste för mig var ju, jag vill ju absolut inte missa någon fotboll.
Fett äkta.
Jag bryr mig inte så mycket om hur jag ser ut, men jag vill inte missa fotbollen. Så det var därför det drog ut lite på tiden. Dels på grund av läkningsprocessen, men också för att jag ville tajma in det så bra som möjligt. Att jag inte skulle missa någonting. Och sen, det går ju inte riktigt att gömma. Så jag tänkte att det är bara ägare.
Det är bara, kör.
Kan bjuda på det. Det är väl, om någon tycker att det ser roligt ut så kan jag bjuda på det. Det är bara kul. Så tog det väl ett år och sen, nu är det klart. Men nu saknar man gluggen lite kanske.
Det är så.
Det var lite
Men det var ju karaktäristiskt. Vi kör över den där.
Ja, för det var faktiskt det jag skulle säga. Nu svarade du på det utan att jag började ställa frågan liksom, hur det kändes när gluggen var borta. Och för oss, för mig, så känns det som att så här, 2020, det känns ju som att du alltid har haft den. Alltså att det är så långt.
Det känns som, ja, absolut.
Att det var så kort tid egentligen. För det kändes som att det var mycket längre tid. Du har ju sett den här flaggan på dig också. Den är helt underbar.
Ja,
Pirates of the Caribbean-flaggan. Alltså, den är ju legendarisk.
Så det var ju bara... och tajma in bra och sen, ja, jag bryr mig som sagt inte hur det såg ut, utan mitt är så inte missa någon fotboll. Men det var kul. Det fick mycket uppmärksamhet, trodde jag inte, men
det blev en egen ramsa också.
Ja,
det är magi. Ja.
Men du Ellen, lite vem är Ellen Gibson liksom? Om vi börjar från början, vart är du uppväxt?
Jag är uppvuxen på Södermalm.
Oj.
Ja, precis. Bajenland. Gick i skolan vid Sofia, började spela fotboll i Hammarby när jag var 4-5. Och då började jag med min stora systers lag, som är 2 år äldre. Började redan med hennes grupp då, för jag ville följa efter stora syran, var en jobbig lilla syster. För då hade de inte heller startat någon i min ålderskull.
Nej.
Började spela fotboll i Hammarby, tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Ja, fortsatt med det.
Hur gammal var du första, när du ställde på plan första gången?
Jag tror att jag får säga att jag var 4-5 år.
4-5 år?
Ja.
Cool. Ja, skolan då till exempel. Hur var du i skolan? Så har du börjat på Sofia.
Ja.
Hur var du i skolan? Var du busig? Skötte du dig?
Men jag var ganska skötsam. Men på rasterna så... jag har tydligen minnen av att... många i min klass ville leka liksom häst och hund och jag ville spela fotboll.
Det var så?
Det fanns en grusplan då i Sofiaskolan. Jag spelade fotboll där med de äldre.
Du visste liksom redan då att det var där du ville hålla på med, eller?
Men jag tyckte det var så otroligt kul. Så jag ville göra det hela tiden. Vilket sen ledde till att jag började i fotbollsklass redan i 4:an. För att få spela fotboll på skoltid. Det var ju rena rama drömmen, såklart. Så då bytte jag skola och började i fotbollsklass.
Det där är lite kul, för att jag har faktiskt jobbat på Nybohovskolan väldigt, väldigt länge. Och jag började jobba där 2010. Så frågan är om det måste varit bara något år alltså efter att du slutade där.
Ja, precis, jag gick för Nybohovskolan 4-6 i fotbollsklass och sen i Aspuddens fotbollsklass i högstadiet.
Vi råkar ju veta, vi har ju säker källa som har berättat för oss att du är ett jäkla A-barn i skolan.
Att du var väldigt duktig. Att du skolan, Göran Skagerström faktiskt har berättat att du var en väldigt duktig och trevlig tjej. Men hade du även Stefan Billborn och de då som tränare?
Ja, precis.
Ja, det hade det.
Aspuddens så hade vi honom då på skoltid, bland annat tillsammans med några andra. Så det är kul att se när han var tränare för herrarna.
Häftigt.
Ja, men verkligen. Och var det då, för det, där tänker jag på också, visst var det BP som organiserade lite, att det var BP-tränare där i början på Nybohov?
Riktigt, jag var ju så liten då. Men jag tror att det framförallt var det, ja.
Ja, nej, för det är också den bilden jag har alltså från när jag kom dit. Så var det också en hel del BP. För sen var det ju, senare så var det ju Hammarby som faktiskt tog över den fotbollsdelen. Nu är det tyvärr ingen fotbollsskola längre på Nybohov. Så att, det är lite tråkigt. Jag är faktiskt fortfarande kvar där.
Ja, men så, det var man ett roligt tid. Jag har väldigt många bra minnen därifrån.
När det därför har blivit Bayern nu då? Varför har jag fortsatt i Hammarby? För att du gick på den skolan och uppväxt på Söder.
Ja,
alltså varför blev det Bayern av alla klubbar?
Det blev liksom ganska naturligt som min familj bodde här. Och sen så, men jag har liksom aldrig riktigt reflekterat över det. Det har varit en så naturlig del av mig att fortsätta. Och jag har trivts så bra och fått så mycket tillbaka. Det är en fantastisk klubb med fantastiska människor. Och det är något speciellt som inte riktigt går att ta på. Något som är större än en enstaka individ, utan det är det kollektiva som är helt fantastiskt.
När du var liten och sparkade boll, var du tuff? Eller hur var du som spelare när du var liten knatte? Liksom?
Jag var mycket mindre än de andra.
Det var det?
Men dels eftersom jag började med de som 2 år äldre. Så jag fick väl lära mig att bli ganska tuff.
Ja, ja.
Och smart.
Du fick skinn på näsan direkt, var tvungen.
Ja.
För att hänga på.
Ja, men lite så.
Ja, ja.
Det var ju bara att lära sig och stå upp mot det. De större tjejerna. Sen så, när min ålderskull startade så började jag spela med dem också. Så då spelade vi i två lag under ganska lång tid. För då blev det ännu mer träningar och ännu mer matcher och kuppar.
Mm.
Tränade ni på Södermalm eller var ni också ute i Kärrtorp och de delarna? Eller var ni, tränade ni här då när du var liten?
Jag kommer ihåg att vi tränade här bakom.
Ja just det finns borta vid Eriksdals bakom.
Precis här bakom var det en grusplan. Då spelade man ju på grus. Så då var det precis här vid kanalplan. Och på, heter det Pålsundsvallen, som också var grus, spelade vi matcher.
Mm.
Och sen runt om i Stockholm där det var matcher. Men vi tränade här bakom kanalplan, på en grusplan.
Ja, ja.
Men din generation egentligen, det måste vara en av de så här sista gruskidsen.
Ja, men jag tror
faktiskt. Ja, för vi spelade ju bara på grus också. Nej, jag är ju 37 eller 38 nu. Det var ju bara grus liksom. Och det var ju hela vägen upp.
Ja, precis.
Till, man fick börja spela på, eller jag spelade nästan aldrig på gräset för jag var inte tillräckligt bra. Men så det var verkligen att det var grus liksom. Det var grusplanerna. Alltså, lirade du någon annan sport eller var det bara fotboll?
Jag testade många olika sporter. Handboll, dansade och innebandy spelade ganska länge samtidigt som jag spelade fotboll. Mm. Men fotbollen var alltid det som var liksom i första hand för mig.
Alltid?
Ja, det var det.
Var du lika framstående i de andra sporterna?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl inga meriter att skryta om. men jag testade mycket, men fotbollen var liksom alltid det som jag tyckte var roligast.
Och så har man boll i sig så är man ju alltid, man är ändå ganska duktig på de andra sporterna så att man känner att man liksom kan,
ju ganska ja, effektivt.
Kan lira det liksom. Jag förstår vad du menar. Yes.
Får jag komma med en stor grej nu? Kan du ta oss igenom din karriär? Hur, jävligt brett, svävande fråga. Lite tolkningsfrihet på den.
Ja.
Hur skulle du själv beskriva Ellen Gibsons karriär? Början tills nu, när du sitter här med oss.
Det behöver inte vara något så här jättelångrandet, utan så här, gå igenom lite hur det... Alltså från egentligen din liksom, vad ska man kalla det? Alltså man kallar det proffskarriär liksom på elitnivå. När du kom liksom, när du första gången kom från att du faktiskt är ungdomsspelare till så att det blir en elitsatsning. Och tills där vi är idag då, helt enkelt.
Ja. Nej, men började spela fotboll i Hammarby som liten. Och fortsatte under liksom ungdomsåren. Sen gjorde jag min A-lagsdebut när jag var 15.
Mm, just det. Mm.
Ja. Kort inhopp.
Ja.
Men året därpå så... eller den säsongen så åkte damlaget ur Allsvenskan. Vilket gjorde att det var ganska många spelare som då gick till andra föreningar och de tog upp ganska mycket underifrån.
Men du stannade.
Ja.
Du var kvar.
Absolut.
Det kan inte vara många 15-åringar som har spelat i damallsvenskan. Visst inte. Det ska man nästan vilja
kolla. Ja, det skulle man ta reda på hur det ser ut.
Det kan inte vara så
många. Det är nog faktiskt unikt.
För det är ändå, och det är också så att damallsvenskan är faktiskt en väldigt bra liga internationellt sett också. Så att det är ännu mer unikt att kliva in som 15-åring liksom i en så högt rankad liga i världen är ju faktiskt väldigt stort.
Det är kredit.
Så det är coolt.
Ja, men tack. Sen då gick jag upp i damlaget när de, jag tror det hette Norr- och Söderettan då, för det fanns ingen elitettan utan den kom senare. Och började spela seniornivå. Vilket var väldigt lärorikt och roligt. Vi var ett ganska ungt lag och jag fick chansen att spela och kände väl att jag utvecklades väldigt mycket. Och samtidigt så växte väl kärleken till Hammarby än starkare. Att få representera A-laget var ju en dröm som gick i uppfyllelse. Spelat i A-laget sen dess liksom. Jag var i vägen sväng till USA på college.
Just det. Hur var det? Hur kom det sig? Och hur var det att vara där?
Ja, men det var efter gymnasiet. Skulle väl testa vingarna lite. Och åkte till Santa Clara utanför San Francisco.
Ah, ja.
Men insåg väl ganska snabbt att jag hade väldigt bra här hemma. Och saknade min familj. Och liksom den här gemenskapen som är här.
Du fick hemlängtan?
Ja, ja. Vilket jag inte trodde. Så då valde jag själv att avbryta den utbildningen. Och...
Ja, du bröt den?
Ja, precis. Jag, eller tanken från början var att jag skulle vara där 4 år, som är en hel utbildning.
Oj, ja, ja.
Men det blev 1 år, så...
Jaha.
Men hur är det? Det var en utbildning. Vad var det för utbildning du hade tänkt läsa där?
Kommunikation, ja. Hade jag tänkt. Och då spelade jag fotboll samtidigt. Där spelar man ju för sin skola. När man är runt 18-19. Och kombinerar det med att plugga.
Mm.
Så det var ju tanken. Men ville ganska snabbt att jag visste att jag ville komma tillbaka till Sverige.
Är det något du har tagit upp här, eller var det mest att du ville göra? Är det någon liksom utbildning du har tagit upp i Sverige, eller är det något som du lämnade?
Det är ju lämnade. Ja, precis. Det var mer det här att flytta hemifrån och testa något nytt. Men...
Det tycker jag man ska göra.
Ja,
faktiskt, jag tycker inte det finns. Alltså, testa vingarna, och sen som du gjorde, så känner man hur många har inte gjort det. Alltså, dra iväg. Det är även om man väljer att dra iväg på någon resa, bara dra iväg ut och se världen. Att man, ja, men det är ju många som känner redan då efter bara någon månad så att man vill komma hem igen. Alltså, det är helt rätt att testa vingarna någon annanstans.
Absolut, ja, ja. Och sen jag lärde mig jättemycket. Det var en jättehäftig upplevelse och lärorikt. Så det var inget, för mig var det inget, absolut inget misslyckande och avbryta det och komma hem, utan... Det var det jag kände var rätt.
Skiljer det sig någonting att spela i USA kontra att spela här i Sverige?
Jo, men det är inte riktigt. Det är lite sämre nivå på college och annan typ av fotboll. Väldigt direkt. Andra regler man får under college. Man får byta hur många gånger som helst och lite sådär. Så det blir liksom...
Det är typ korpen. Det var 6 östra korpen.
Men det var, ja, fotbollen passade inte riktigt heller.
Nej.
Som jag gillar att spela. Utan det var väldigt direkt fram och tillbaka. Så.
Mm.
Ja.
Och då var, och sen, vad var det då när du kom tillbaka? Så vad är man för, då är du typ 20 då?
Jag tror att jag var...
19, 20.
19, ja.
Precis, ja. Då börjar vi nästan närma oss nu ju.
Alltså, absolut. Vi börjar komma.
Ja, men det är ändå. Ja, men det är ändå att det börjar komma lite närmare.
Och ja, men om man blir hemma för mig, så då tog jag kontakt med Hammarby igen, och så började spela den säsongen, och sen har jag liksom, alltså, jag har aldrig riktigt tänkt att jag hade velat söka mig till någon annan klubb, för att för mig så har det varit väldigt häftigt att vara med på resan kring utvecklingen som har skett i klubben, kring damlaget speciellt. Dels med förutsättningar och sen den professionella liksom, verksamheten och ambitionerna som finns. Också att resan är målet på något sätt, att man lär sig väldigt mycket på vägen. Och jag tror inte alltid att gräset är grönare på andra sidan, utan jag gillar att vara lojal, och det är ett personlighetsdrag jag har. Och,
fett äkta. Ja. Det är den igen.
Det är äkta.
Verkligen.
Så.
Ja.
Det är häftigt, men det måste ändå skilja sig ganska mycket, tänker jag. Alltså, om man kollar tillbaka 10 år, eller hur länge har du spelat i Bayern nu? Hur många år är det?
20 kom vi fram till.
20 år, men om man tar 10 år tillbaka, så det måste ändå skilja sig ganska mycket i träningsmiljön.
Mm.
Och sen också, tänker jag, med stödet som är nu på läktarna och så.
Absolut.
Det har hänt mycket alltså.
Det har hänt extremt mycket, och jag tror att det bara kommer liksom öka allt av det, eller allt runt omkring med intresse, och det är liksom häftigt att se hur långt kan man nå. Eller hur långt kan jag nå under min spelarkarriär i Hammarby?
Om du bortser från hur supporterkulturen kring er har ändrats på de åren, hur har själva Hammarby liksom, hur har Hammarby förändrats på de åren?
Nej, men den största skillnaden var när damdelen gick in i, alltså när damerna och herrarna slogs ihop till ett. Det var ju 2 olika föreningar.
De gick in i aktiebolaget, ja, precis, att damerna lyftes över.
Då har det hänt stora skillnader sedan dess. Stora positiva skillnader. Allt har blivit mycket mer professionellt. Och det är väldigt häftigt att jag känner att jag har tyvärr som kan liksom jobba som fotbollsspelare. jag jobbar på sidan av också, men att jag kan lägga så mycket tid på fotbollen, för det har alltid varit min största dröm. Att få bli fotbollsproffs, det var det man drömde om när jag var liten. Så jag försöker att njuta varje dag av det.
Det är jättekul, för jag tänker också faciliteterna här på Kanalplan, det är lite kul, jag tror inte så många, det är, inte alla vet i varje fall att man gjorde väl om ert omklädningsrum och sådär här också.
Precis, när de lade om planen här så, vi hade ju några säsonger som vi spelade där på Zinken när de byggde den Hammarby IP, eller Kanalplan kallar jag det fortfarande, men, så nu är det ju riktigt fina omklädningsrum, vi har ett litet gym. Planen är mycket bättre och det känns som en arena, men den ligger fortfarande kvar på samma ställe och det gillar jag, för det finns skäl i den här platsen.
Om vi är lite oförskämda och kliver bort lite från dig, Noellen. Vi har ju Mogge, våran ärade capo. Du får lite samma fråga, vem är Mogge? Micken är ordet är fritt.
Jag ska kunna också presentera mig som en trogen damsupporter nu. Jag tycker det här är fantastiskt, den säsongen som vi har haft. Men tidigare så, jag har ju stöttat Bayern sedan jag var liten. Och varit mycket på herrmatcher tidigare. Jag och Simpa, vi har ju har vår bakgrund med ultraskulturen och det där. Nu så är det fullt fokus på damerna. Och jag tycker att det är, som sagt, vi hade en fantastisk säsong det här året och jag ser bara att det här kommer växa och bli sjukt stort alltså.
Ditt engagemang i Hammarby liksom nu kring damerna. Vill du berätta lite om det? Vad gör du? Du är capo, vad gör du? Vad innebär det? Vem är du på läktaren? Någon som inte vet.
Min huvuduppgift är väl egentligen att få igång klacken. Och ofta på bortamatcher så är vi ju inte supermånga. Men om man är 50 pers, då vill man ändå att det kan låta otroligt mycket om man är 50 pers som kör all in. Och det är ju min uppgift att verkligen få till alla att köra och röja hela matchen och lite till.
Det lyckas du med.
Megafonen är högsta hugg alltså.
Menar du att vi hörs?
Verkligen. Det har varit säsongen som var 2021, så var det ett otroligt stöd på alla matcher. Och det betyder jättemycket. Det är hur kul som helst att ni åker till Kristianstad och tar er in och liksom... Ja, men... Hejar fram oss till 3 poäng.
Kristianstad, där hör vi inte ens på att få komma in på arenan. Simpa, du mejlade ju till deras biljettansvariga där.
Ja, nej, de var ju att det inte finns någon plats och att det var deras ungdomslag och sådär. Det var ju jättekonstigt där. Och sen började de ju pumpa ut om det här med att alla skulle ha orangea kläder på sig. Och samtidigt tog vi igång en kampanj i Hammarby stängda grupper. Alltså där alla skulle köpa upp hela arenan, köpa upp alla biljetter. Gjorde vi var på Hammarby hade köpt upp hela arenan så att det fanns inte en enda biljett kvar till Kristianstad. Det är svårt. Och sen delade vi ut dem på pubbarna där. Till bajare som dök upp. Så det dök ju upp. Alltså vi var ju, alltså 100 pers i varje fall var vi som åkte dit, tror jag. Mm. Det var en rolig. Men visst känner man, för det, jag tycker en intressant grej det här, jag som själv har varit capo mycket med en megafon, att det faktiskt gör otroligt mycket. Det har ju varit en del gnäll kring det här med megafonerna när de började komma in på, jag var ju bort på Söderstadion och nu på den nya arenan, så var det en del gnäll, så här, vi ska inte ha några megafoner och sådär. Men min känsla är att det blir faktiskt mycket lättare att dra igång med en megafon nu.
Ja, men jag tycker att det gör rätt mycket faktiskt. Man har ju själv stått i klacken mycket och sett upp till de som styr igång det liksom. Så att det blir en extra nivå i det hela, kan man säga. Folk blir taggade av det, och det är samma med bengaler också. Folk går igång på det liksom. Så
att... Någonstans blir lite pondus också, alltså att den som, att man lyssnar på den som har megafonen. Att det kan ju vara svårare att göra sin röst hörd, och då framförallt på en stor arena. Men här inne så börjar det ju bli så pass, alltså klacken börjar ju bli I början var det ju liksom en liten där 2019, en lite mindre klick. Och sen har det blivit mer och mer och mer. Och nu är det ju nästan hela.
Ja, men du står i mitten och uppåt på kanten så hör de ju inte dig. Liksom när det är full sång.
Nej, precis. Inte när det är fullt. Då är det ju, då hjälper det ju lite med. Simpa, du kanske hade klarat det utan megafonen. Nej, men det kan vara bra med den där ibland. Faktiskt.
Du nämnde Kristianstad. Det tar sig in på borta resor. Det har ju varit ett par under den gångna säsongen. Har du några favoriter? Har du topp tre borta resor? Kan du ranka dem?
Ja, topp tre. Man börjar, jag tror att Örebro måste vara med på den.
Ja.
För att där, det var så jäkla häftigt. Dels att vi blev så många där, för det förväntade man sig inte från början. Man trodde typ vi skulle bli 100 pers liksom. Och sen så...
Det var väl 100 som man skriver på Facebook?
Det är ganska tidigt på dagen. Och sen så bara, det fylls på och fylls på och det fylls på. Och det blir, vad var vi? 400-500?
400?
Ja. Det var riktigt mäktigt. Och så bara tog vi över torget där. Och sen körde vi marschen till arenan.
Poliseskort, trummor.
Något att glömma bort.
Nej.
Nej, men så den var ju mäktig alltså.
Mm.
Och sen att vi vann den matchen också.
Så jävla viktigt.
Ja.
På det sättet vi gjorde det. Alltså, ja, Emilias frispark där.
Den var ju faktiskt...
Segla in.
Ja.
Ja, då vill man nästan höra din, Ellen. Din känsla där. Alltså, när också när man är spelare just ett sånt mål. Liksom,
ja, det slutet. Var riktigt sikt. Det var otroligt skönt. Det var väl sista matchen innan sommarbollet.
Jag tror
det.
Ja. Och vi gick upp på Champions League-plats också. Mm. Ja. När vi tog det.
Med 2 minuter kvar.
Det var det fest på hemvägen alltså.
Ja,
ja jävlar.
Jävlar. Ja, det är nummer ett. Så det finns så otroligt många matcher. Så här Vittsjö liksom, den är lite underskattad. Men jag tyckte vi hade jävligt kul där. Där blev det tyvärr förlust. Men den hamnade inte på topp tre-listan. Jag tror att Häcken är en match också som var otroligt rolig. Och jag tycker laget stod upp bra mot ett så pass bra lag som Häcken där. Även när vi mötte dem på hemmaplan så i början på säsongen där så spelade vi bra. Och vi förlorade ju bortamatchen ganska stort, men jag tycker att vi ändå var med ganska länge i matchen. Liksom. Så att...
De har ju ett felaktigt mål också, i offside. Visst är det så att Häcken får ett felaktigt 3-1?
Det är lite små saker som gör att det kan rinna iväg lite grann. Alltså.
Ja, det är det som händer mot de där bra lagen. Om man släpper till lite. Så vi gav dem en ordentlig match. 5-1 var inte talande siffror för den matchen.
Nej.
Faktiskt. Så att, jag håller med också den matchen. Och just som du när du pratade om Vittsjö. Alltså det var ju tråkigt att vi liksom fyllde en Bayern fans buss till Vittsjö. Alltså det var ju det så häftigt. Att så många åkte liksom.
Ja, men sen måste jag säga. Jag måste ta Kristianstad. Det var så jävla roligt när vi kom ner. Och det blir jättansvar. Jag bara, är det inga Hammarby-supportrar? Absolut inga Hammarby-supportrar. Vi har lagt spelkaker på varenda plats här. Vi får inte komma in här. Och så bara bokar vi upp hela jävla arena och så tar vi orangea kläder och låtsas att vi är Kristianstad och
kommer in där.
Och sen när ni kommer in på planen, spelarna, då bara sliter vi av oss tröjorna och bara börjar röja med grönvita kläder och så kör vi. det måste vara fan om inte det är nummer ett.
Alltså. Den kanske liksom kliver upp på...
Ja.
Första platsen, den tar sig förbi Örebro, den liksom slinker sig upp.
Det var ju kul operation, alltså. Det var ju värsta missionet.
Ja.
Bra, ska jag säga.
Och, på pubben där, när vi också kommer på, det är så mycket kul som händer där, att vi måste ju skriva liksom namn och nummer och sådär. Så ni fick era, för den där bilden, berätta om bilden, Ellen.
Men vi tog ju någon lagbild efter matchen i omklädningsrummet med de orangea t-shirtarna.
Precis, och den bilden blev ju så här episk. Alltså, så den åkte ut på alla. Den var ju ute i sociala medier och folk fattade ingenting. Det var det, alltså även när ni la ut den. Så kom det ut en bild, så alla hamnar, vi spelade i orangea. Alltså, folk hade inte förstått hela grejen, så vad gör de? Varför har de orangea kläder på sig? Så fick det, och det är det som är kul, att alla vet fortfarande inte om det. När man får fortfarande berätta om den resan, att vad var det där med de där orangea kläderna? Och så får man berätta just att de inte tyckte att vi skulle komma dit, att vi fick ingen egen sektion. Det var det att, nej men det går inte, för att vår arena, den kommer bli, det finns inte tillräckligt med plats. Att det var så löjligt liksom.
Mm. Men det är det som är så fantastiskt kul med det här också. Det känns som att laget är ju med oss på läktaren också på något sätt när de gör de här grejerna efter matchen. drar på sig de här orangea tröjorna. De är liksom en del av, eller alltså, det är Bayern helt enkelt. Mm. Så det är verkligen alla tillsammans.
Vi ser ingen bättre än att fira 3 poäng tillsammans med de som har varit där och supportat i 90 plus. Det är en fantastisk känsla.
Verkligen. Vi har ju fler resor, visst. Alltså, Växjö var ju kul, alltså.
Just det. Det var ju sista bortamatchen.
Det var många resor.
De var kul när brandlarmet gick där och grejer.
Det är också en episk.
Ja.
En episk resa. Det var verkligen... Nej, men just den där Växjöresan, den ligger ju också högt upp på rankingen för mig. Man kan åka liksom när säsongen är över. Vi vet att vi inte kan ta Champions League-platsen. Och att det ändå blir den uppslutningen och den kärleken till laget. Och att vi, alltså vi säljer slut en Bayern Fans-buss och det är Bayern Fans Malmö. Och alla liksom verkligen slutar upp där och det blir en enorm stämning. Det var kul, alltså. Ja, det var riktigt.
Tänk om vi skulle haft den och spela om en Champions League-plats. Då tror jag att vi hade kunnat bli riktigt, riktigt många. Alltså. Och man ser fram emot den här säsongen. Jag tror att om vi spelar bra i år så då kan det nog verkligen bara explodera, tror jag. På supportersidan. Men det kommer du göra oavsett. Vi kommer ju vara där i vått och torrt. Så är det ju.
Ja, alltså det intensiva arbetet lär ju bara fortsätta. Både på supportsidan som du säger, men också sportsligt. Alltså ni sliter ju på så in i helvete. Det kommer nya värvningar, kommer nytt folk. Det kommer mer pengar från alla håll liksom. Det går ju bara uppåt.
Absolut. Vi jobbar ju redan nu på träningarna för att förbereda oss så bra som möjligt inför säsongen.
Mm.
Så det ska bli kul att se hur långt vi kan nå i år.
Vad tror du? Vilken plats slutar vi på?
Det är svårt att säga nu, men det är klart vi siktar på att komma så högt som möjligt. Det tycker jag absolut.
Ge oss ett nummer.
Nej, det kommer jag inte göra. Någonstans mellan 1 och 13.
Okej, vad smalt.
Ja, men det är smart, alltså.
Det är gott.
Medan vi säger att topp 3 ska vi, det är grejen. Vi kommer göra allt på läktarna i varje fall.
Lätt för oss att säga att det ska bli topp 3. Men...
För att lyfta er. Vi ska
göra vår del.
Vi ska försöka göra vår del i varje fall. Men sen är det är som du säger, det är ju svårt verkligen att säga vad man kan hamna. Däremot så har vi ju, förhoppningsvis är vi lite starkare i år. Och vi visade under våren och sommaren hur bra vi faktiskt kan vara. Och sen under hösten så gick det inte, det gick inte lika bra. Det kändes faktiskt som att vi hade en del otur också. Och så hade vi några riktiga otursmatcher. Under hela säsongen hade vi några riktiga otursmatcher som faktiskt gör att vi inte grejer.
Mm.
Där Vittsjö 94, eller var det AIK, där vi tappade i slutet. Det var ju en del såna där matcher där det var såhär, vad synd. Som vi verkligen hade, men det var ju en kanonsäsong.
Det är klart inför den kommande säsongen att vi vill komma så högt som möjligt. Vi spelar inte i damallsvenskan för att komma någonstans i mitten eller bara ha kul, utan vi vill ju verkligen det här. Så det är klart att vi kommer göra allt vi kan för att utvecklas som lag och individer för att komma så högt som möjligt.
Mm.
Det är självklart.
Yes, jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite på dig och din karriär. Alltså du har ju lirat i Bayern så otroligt länge, 20 år. Och det har ju varit, det har ju varit så här, mycket up and downs.
Mm.
Så det är faktiskt lite så här spännande att få höra om så här, vad du känner kring, liksom, vilken är din så här värsta upplevelse i Hammarby kontra din bästa. Och då börjar vi såklart med såna här tråkiga, alltså om du verkligen har någon sån här minne som verkligen var så här, det här är det värsta som har hänt i min, liksom, i med Hammarby.
Men det är faktiskt en ganska enkel fråga, för det värsta är ju att åka ut av svenskan.
Mm.
Men det bästa är att gå upp.
Det är inte svårare än så.
Nej, men det är ändå två minnen som sticker ut för mig personligen, liksom.
Mm.
Sen så är ju såklart Tele2-matchen är ju en av de bästa dagarna i mitt liv hittills.
Det är ingen som kan undgå att höra hittills, om det här, va?
Bra hittills, bra där. Man såg det.
Ja.
Skulle ni sätta ögonen där? Hittills. Ja. Det är bra.
För det, har också varit en dröm att få gå ut på en, alltså när det är så mycket Bayern-supportrar. Och det var en sån fantastisk dag på alla sätt och vis. Allt runt omkring på läktaren och att det var så mycket folk där. Var helt magiskt. Men sen också att vi gjorde en bra match och slog AIK. Det...
Ja, jävlar att ni gjorde 4-1 alltså.
Ja, men det var...
Inför 18,5.
En magisk dag. Det var ju så efter att man ville inte gå av planen utan man ville vara kvar där. Det var sån otrolig, alltså otroligt häftig känsla att få uppleva. Så jag är väldigt tacksam och stolt över att få uppleva den. Så det är väl en av de bästa hittills, som jag sa. Mm. Det känns ju som att det är så mycket spännande på gång och jag hoppas att jag får uppleva en till sån match, men kanske med ännu fler i publiken.
Men det ryktas ju faktiskt om att det ska vara... Fan, får jag säga det? Jo.
Ja, det kan du säga.
Att det kommer vara inte en eller bara två, utan till och med tre planen. Preliminärt 3-2 matcher den här säsongen.
Ja, det är så.
Ja, det sägs. Word on the street. Mm. Så, och då är det ju liksom... Det är ju bara att krossa det där gamla rekordet.
Det är väl den här jävla pandemin som kan...
Ja.
Som återigen nu kan ställa stopp för det. Och faktiskt våra... alltså Hammarby här och sen de här identitetslösa östermalmarna. Som skulle kunna... I och med att det blir... I och med att det är två lag redan som har lite patent på nya Söderstadion.
Mm.
Så kan det bli problem. Och det vet ju vi fans också. Att Hammarby vill ju att hemmapremiären ska spelas på nya Söderstadion. Och båda derbyna. Men att det kan vara svårt att få till. Det är andra event. Det är Djurgården och Hammarby här som har första king på arenan. Så då ska det gå ihop med det. Vi har cupmatcher som kommer sen, slutspel i cupen som kan gå in och krocka. Mm. Att man har ju man har en målbild över att man faktiskt vill se damerna spela med där inför den här stora publiken. Vilket ju man hoppas att det ska kunna bli. Jag tror ju till exempel att skulle man kunna få till en premiär där, då slår vi ju damlandslagets rekord oavsett vilka vi möter faktiskt i den matchen. Det vore otroligt häftigt.
Ja.
Och sen att ha båda derbyna där, för att det är ju att det kommer inte bli mindre än 10 000 på dem, alltså två derbyn, om de lägger det där. Och då kommer det vara en otrolig stämning.
Mm.
Där. Man kan välja att först öppna upp det nedre etaget och se hur säljs biljetterna. Och då kan man se så här, okej, det ser ut som att vi kan sälja slut hela ned och då gör man något snyggt på övre. Bara. Men eller ser man att det exploderar, då öppnar man bara upp övre, så kan det bli hur mycket som helst. Så att det där, jag tror verkligen, jag tycker vi ska satsa på det.
Det är fantastiskt.
På att köra på dem. Och sen så då när ni ska greja den här Champions League-platsen, då tycker vi in en fjärde match där vi säljer slut 34 000 platser. Det är ju magiskt. Och så får vi det bästa publiksnittet någonsin för ett damlag i Europa. Det hade ju varit något.
Det är en dröm alltså.
Men alltså, när vi pratar om det här AIK-derbyt, vi har ju fått, Ellen, du har berättat om det, då vill vi komma till så här, Morgan, din bild av den dagen, den här derbydagen och egentligen innan och efter.
Alltså det var en stor dag för damfotbollen i stort, verkligen, för att det var så otroligt häftigt med så mycket publik och... Jag vet inte var man ska börja egentligen, men allting innan matchen, uppladdningen. Folk tyckte verkligen att det här var fantastiskt och man märkte det på folk hur stort det här verkligen var. Och marschen innan när vi går, alltså jag vet inte hur många tusen vi är alltså, på Götgatan.
Ja, men det var helt sinnessjukt alltså.
Ja, det var ruggigt mäktigt alltså.
Det var riktigt fett. Minst sagt.
Och sen så att vi gjorde en så bra match och vann gjorde ju också att det blev det här lilla extra, verkligen. Så det var så otroligt bra stämning var det. Jag har aldrig varit på en match där det var så bra stämning. Och jag tror det är många som håller med om det.
Jag håller med.
Ja, det är bra. Nej, men jag håller också med. Det var en väldigt speciell stämning faktiskt på den här matchen. Det var ett otroligt tryck. Och där efter matchen också, framförallt med alla hyllningar, och det bara fortsatte, och det var, alltså det var ju eufori liksom. Det var ju tårar faktiskt. Så var det. Och den matchen gör den matchen liksom Hammarby fotbolls damer kliver in och levererar i det läget. Alltså det är ju inte lätt. Alltså att kliva in inför den där publiken som många spelare aldrig ens har varit i närheten. Eller egentligen alla spelare. Mm. Att gå in och göra den matchen. Att verkligen gå in och köra över. Vi spelade 2-2 i matchen innan. Så att vi kan inte gå in och säga att det här är en piece of cake. Vi går in och kör över dem. Det kan man inte säga. Utan det här är en spännande match. Och en tight match. Det är ett bra lag vi möter. Mm. Att man då går in och gör det där.
Alltså, det är stort, det är
faktiskt riktigt stort.
Det är väldigt stort.
Mm. Man får vara lite matchfokuserad. Det tredje målet var jävligt viktigt, kommer jag ihåg, med min polare. För de började få upp lite momentum, men så kom ni direkt. Nej, stopp i backen, fan. Mm. Vi punkterade dem direkt, petade in 3-1. De hade inte en chans resten. Alltså det var ju, fan, vi bara körde över dem. Det var så jävla fint. Det var tårar. Alltså när,
ja, men det var det.
Det var
många som grät.
Det var jättemånga.
Den där matchen. Jag gjorde det. Många runt mig.
Ja, ja.
Gjorde det. Alltså det var tårar faktiskt.
Men både långsida på klack överallt. Folk grät. Alltså verkligen. Ja, men ni hade väl inte så mycket tid att gråta ner på plan kanske. När ni var där nere, hade ni ens tid att ta in det liksom under matchen? Tänkte ni på vad som försiggick runt omkring?
Gör man det? Alltså.
Men det påverkar en ju till det positiva, att man känner att man har så pass många i ryggen. Mm. Sen så, för mig personligen så var det var ju mycket känslor såklart, för att alltså, bara få uppleva just idag är jag stark. Var ju liksom såhär, oj, nu kommer jag på det här. Mm. Men sen under matchen så går man lite in i sin zon. Men alltså, de sa till oss innan också, njut. Och det hoppas jag att alla gjorde, att man verkligen njöt. För det var ju, ja, som ni tidigare sa, helt fantastisk stämning. Magisk. Så jag njöt till max. Man ville gå av sen efter, det var ju så.
Nej, det var firande långt efter slutsignal där. Mm. Men hur var det något snack innan, alltså inom laget? Pratade ni någonting om vad som skulle ske? Eller var det mest?
Jo, men det gjorde vi. Som vissa, eller jag har inte spelat inför så många tidigare, till exempel. Och man kan ju bli, eller jag blev extra nervös, men man får liksom vända det till det positiva. Mm. Man har så många som hejar på en och bara låter det bidra med positiv energi, vilket det gjorde. Så, nej, fantastiskt då.
En sån praktisk grej bara som att ha så mycket ljud runt omkring sig, för det är ju inte vana med. Alltså tyvärr att det är sån hög ljudvolym runt omkring er. Mm. Man hör inte varandra så bra nere på plan när det är fullt ös, va?
Nej, så är det ju. Men så kan det även vara. Det är ganska högt tryck här också.
Ja, det blir det.
Men det var ju klart att det var det. Men vi hade väl förberett oss lite innan.
Ja, vad det jag ville fråga. Ni tränar på det här.
Och jag tycker ändå att man hör varandra lite med mer kanske kroppsspråk, ser så. Men det var fantastiskt. Jag upplever det gärna igen.
Flera gånger ska det bli. Fy fan. Inte färdiga.
Det där är verkligen också att det där är ju, Hammarby fotboll gjorde ju en egen sån här undersökning kring liksom spridning i media. Som jag hoppas att de ska gå ut och presentera, men det jag ändå tänker ta med friheten och säga här utifrån det är ju att det var på en vecka runt där så var det 359 miljoner interaktioner i media kring det internationellt och nationellt då.
Det är som en tredjedels miljard.
Och det är ju helt den spridningen för Hammarby. Vad det gör, det är där jag tänker just med damerna, att vi måste ju fortsätta det här. Det här kan ju bli, alltså det kan bli något riktigt, riktigt stort. Om vi bara fortsätter att bygga på det här, som sagt, om vi kan spela flera matcher på Nya Söderstadion. Om vi kan få att det blir fullsatt här hela tiden. Vilket är svårt. Mm. Jag ska komma in på det. Men det är just det här att vi kan. Kan vi bara fortsätta det här, så kan ju Hammarbys damer bli ett flaggskepp för fotbollen på damsidan i hela världen.
Verkligen.
Faktiskt.
Ja, utan
det kan prata om oss överallt. Det kan komma hit andra klubbar och kolla, vad händer här? Hur gör vi? Och vad kan det innebära då? Jo, det kan det kommer innebära att vi kan få stora sponsorer som vill gå in på damsidan och sponsra, för att man ser att här är ju några som utifrån ett jämlikhetsperspektiv också jobbar stenhårt kring fotbollen på damsidan. Så jag tror ju att det här kan flyga så länge Hammarby liksom är med på tåget, som det här loket som vi faktiskt är, och bara kör. Och det är ju känslan nu när man pratar med Yxkull, man pratar med lager, man pratar med alla är ju väldigt taggade för det här och vill satsa. Så att jag känner ju verkligen att klubben har något stort på gång och alla vill åt samma håll. Det är inget snack om att så här, nej, men vi får inte gå för fort fram, och vi får inte, utan det är snarare tvärtom, att nu jävla måste vi gå all in. Det här, det, framtiden är vår.
Ja.
Så, som vi säger, så att det är så det ska vara.
Ja, men vi har ju verkligen nu tillfälle att bli ledande och bli det här flaggskeppet. Alltså nu inne på, så vi är överlägsna i supportdelen. Det är vi absolut, och nu är det jättemycket. Men som sagt, Hammarby kliver in med mer pengar, kommer fler värvningar liksom, och ni tränar så in i helvete, ni kliver upp er träning ännu mer. Alltså det är ju bara att gasa nu. Det finns ingen stopp. Alltså det är inte overkligt att överdrivet säga att vi kan bli.
Nej, jag tror inte det. Alltså det är bara fortsatt. Vi ska ju ha det som mål, tycker jag. Att Hammarby ska ha som mål att vi ska vara topplag i Europa. Alltså fyller vi en arena som Nya Söderstaden några gånger, alltså över 20 000, då är det intäkter på så här, säg mellan 10 och 20 mille. Ja, då kan vi konkurrera med de stora klubbarna ute i Europa. Så är det ju bara, det är ju fakta att så är det. Sen kan vi inte konkurrera med Barcelona som har 80 miljoner i spelare, som de satsar på spelare. Det är lite svårt, det är mer än Hammarbys herrar har. Men vi kan absolut konkurrera så att vi kan nå och spela kvartsfinal i Champions League varje år och vara en klubb som kanske kunde skrälla något år och gå på grund av våran publik. Det är det jag tänker. Skulle inte Barcelona kunna skita ner sig för 34 000 på Nya Söderstadion? Det tror jag. Alltså med den stämningen som vi har. Faktiskt. Jag är helt övertygad. Så att jag hoppas verkligen på det här. Den här arenan, det var det jag skulle komma in på. Alltså med kanalplan. Den är ju för liten. Framförallt så har vi inte tillräckligt med sittplatser. Så att det finns inte tillräckligt med bekväma platser för att folk ska palla ta sig hit. Och kolla, allt säljer slut i säsongskort. Dit har vi nått nu. Att alla de här sittplatserna säljer slut. Jaha, de resterande platser som finns att köpa. Ja, det är den norra träläktaren som står här nere. Och den är inte så jäkla attraktiv för folk. Alltså väldigt många vill gå och sätta sig på en schysst stol som på Nya Söderstadion. Och luta sig bak och kolla fotboll. Man pallar inte stå upp på 90 minuter. Alltså man måste, det är något man måste respektera och acceptera. Att många supportrar är så. Att man pallar inte stå upp på en skitläktare. Det såg vi för herrarna på gamla Söderstadion också. Den där östra träläktaren. Den var inte så jävla rolig att stå på. Många valde ju bort att gå på match.
Där stod jag.
Ja, bra.
Där stod du, ur och skur.
Ungdomsbiljett.
Fan, väkta.
Ja, det är...
Fett äkta.
Det är bra, alltså. Det är bra. Nej, men här är ju att... Den här arenan, man vet ju det att bygga ut en arena och bygga en arena i Stockholm eller vilken stad som helst i Sverige, det är en extrem byråkrati kring det. Och bygglov och grannar som klagar. Och det känns som att vi kanske är inne och spelar på den här andra arenan innan, om vi når upp och blir bäst i Sverige. Att det kanske är så det landar i istället. Vilket är synd, för att jag tycker att Stockholms stad skulle satsa på att ha en stor arena för ungefär 6-7 000. Med 4-5 000 sittplatser, 2 000 ståplatser här på Kanalplan. Där vi faktiskt sitter nu, det glömde jag säga i inledningen. Det borde jag ha sagt att vi faktiskt är här.
Nej, men jag tror du nämnde det.
På Kanalplan, det kanske jag gjorde. Jag vet inte.
Fick ni höra det igen,
det är bra.
Ja, på tal om, jag måste bara säga säsongskort. Ni som lyssnar på det här nu, ganska tätt in på att släpps. Nästa vecka så börjar förnyelseperioden av det här årets säsongskort.
Den 18
till och med, 6 dagar från och med nu vid inspelningstillfället. Så in och förnya. Det ryktas som att det är en skitsnygg design. En separat design för här och damkortet. Så in och checka. Du, en till dig, Helen. Alltså vi snackar om hur det har varit förut. Hur du började i Bayern. Du snackar om den kärleken. Den har växt i 20 år lång nu. Det var en liten sejour bort i USA. Men du fick hemlängden efter ett år. Du fattar att det här du ska hemma. Vad är liksom, hur ser du på din framtid i Bayern?
Jag vet att jag alltid kommer vara bajare. Det är från barnsben till graven. Och mitt mål är ju att, eller jag känner en otrolig stolthet över att få representera klubben och försöka njuta av varje dag. Och mina ambitioner är att bli så bra som möjligt och nå så långt jag kan i Hammarby. SM-guld, Champions League, liksom allt ute i Europa. Och min dröm är att representera Hammarby så länge jag håller i klassen att göra det som fotbollsspelare. För jag trivs otroligt bra i klubben och...
Klubben trivs bra med dig.
Vi trivs bra med dig också.
Men det är, att det är, ja, men det är en så stor del av min identitet och jag är så tacksam över att det blev just Hammarby. För att det har gett mig så otroligt mycket som spelare och som person. Så mitt mål är att spela i Hammarby så länge jag håller tillräckligt bra klass att göra det. Sen är inte allt upp till mig såklart, men det är min dröm.
Jag kan ju säga det, en liten statistikgrej för er som tycker att det är kul. Jag tycker om det. Att förra säsongen så slog du eget rekord på antal spelade minuter i Allsvenskan.
Ja.
1155 minuter hade du spelade. Det är jävligt många minuter. Nästan det innan, det var 2017, då hade du 714. Då var det närmast. Så det här var ju, det är ju skitbra. Så då, ja, det är väl kvitto på att du är jävligt vass.
Du är ju en krigare också. Som verkligen, när du kommer in i matcherna, så smäller det ju på. Man ser nästan hjärtat för klubben också i spelet. Och det är väldigt kul. Och där tänker jag ju att det är spännande nu. Du fyller 26 nu, va?
28 april, va?
28 april, ja, precis, ja. Kolla. Där är så, men då, ja, men så här, mellan 6 och 10 år kvar kanske, när man ser, om man kollar på den de har, alltså i din karriär, eller om du känner att du vill sluta tidigare. Ja, men precis, man vet ju att man får någon skada eller skit, man vet aldrig. Men så här, efter det, har du liksom någon tanke, är fotbollen, känner du att du skulle liksom vilja fortsätta inom Hammarby då? På något sätt, eller är det något du vill du studera, eller har du någon liksom plan så där efter? Det är intressant.
Ja, men först kommer jag få någon slags kris. Alltså, det är en stor del av en. Jag brinner så mycket för det här och jag älskar det, men jag har inte tänkt så långt, men det är klart att jag skulle vilja vara engagerad på något sätt. Det känns ju nästan som en naturlig sak. Att svårt att hålla sig ifrån. Men jag hoppas ju att spela ett par år till åtminstone. Och förhoppningsvis stå i Hammarby. Om jag är tillräckligt bra. Men det är klart att man vill göra någonting med de erfarenheterna man har fått på den här resan. Det går ju dumt att inte göra det. Så det skulle vara otroligt kul att göra någonting inom eller med Hammarby.
Men det känns ju givet att någon som har det hjärtat som du, alltså du har varit där hela jävla livet. Det är ju fan, det är väl, alltså det är typ du och Hellström.
Alltså vi hade ju alla som spelade, som har fått alldeles för lite cred. Ska säga så att
lyft att Hella.
Ja, alltså också, just de här som Hella och Gibbe som var, nej, sådana, så att jag menar att det verkligen ska. Det är viktigt. Man får inte glömma att verkligen hylla det och lyfta det så mycket som möjligt. Det här med klubbhjärta blir allt mer sällsynt. Så därför är det väldigt viktigt att lyfta upp det.
Ja, det är otroligt värdefullt som sagt för oss, från både supportrar också och klubben, att ha sådana som dig. Alltså det är som sagt, det är unikt. Det finns verkligen inte många som dig.
Det blir bara färre och färre.
Det ska vi verkligen ta vara på. Sådana spelare som Ellen. Så att även om hon inte är som spelare längre fram, så skulle jag tycka att det är så jävla häftigt om hon skulle kunna få en roll i Hammarby. Typ som Imad Khalili i herrlaget. Eller någonting sånt.
Ja, men så det är viktigt med de här fanbärarna som kan vara med vid sidan av truppen och lite så implementera den här känslan, så här, vad är Hammarby? Alltså när en spelare kommer in. Att det finns någon som man kan sitta med representanter för klubben. Någon som verkligen kan berätta att jag har spelat här sedan jag var 4 år. Jag vet allt om den här klubben. Vad vill du fråga? Alltså var det att just att ha de spelarna. Tror jag verkligen skulle vara nyttigt, som kan berätta det här om supportkulturen och verkligen
kanske få... Någon slags mentorsgrej av något slag, ja. Skulle kunna vara något.
Ja, ja, men jag tror verkligen. Nu är vi inne här på, vi börjar få med ett kontrakt här.
Ja, det har vi.
Ja. Ja. Ser några år framöver, men exakt. Jag vet inte vad jag ska säga, det är fina ord som ni...
Ja, men
precis, vi ska ta några SM-guld först.
Ja, några SM-guld.
Ja. Men det jag skulle komma till förut, att det känns naturligt att någon som du som har det här hjärtat fortsätter vara engagerad just i Hammarby. Alltså det är ingen snack om att om du vill, vilket du vill uppenbarligen, så kommer du få ha att göra här för alltid.
Fina ord, tack. och jag kommer ju alltid vara bajare, så jag kommer se till att hänga med på något sätt. Men några år till fotboll.
Yes.
Absolut. Vi ska nå nya mål och ut i SM-guld och ut i Europa vill jag uppleva innan jag slutar.
Ja, gud vad kul med Europaspel. Det där har jag också känt. Så att fatta och få, alltså liksom, når vi dit, att vi tar oss vidare till ett Champions League, då är det ju lag som liksom Chelsea, Barcelona, Real Madrid. Alltså då, fatta och få åka på sådana matcher. Alltså jag tror att jättemånga bajare kommer bara, yes, vad kul, äntligen ute på, till de stora arenorna och spela mot de här stora lagen. Det vore så otroligt roligt.
Jag tror att många i så fall.
Verkligen.
Vi kommer åka 100%.
Vi åker. Eller
London,
åker.
London, here we come. Magda Eriksson, passa dig. Du får komma till Bayern nu snart. Ja.
Ja.
Härligt. Faktiskt, vi får väl egentligen, vi kan väl egentligen avsluta med de orden. Tack snälla Mogge, tack snälla Ellen. Kul att ni ville komma hit.
Tack för att vi fick komma.
Verkligen. Tack för att jag fick komma.
Ja, tack för att du ville komma, sagt. Det var grymt. Det är som sagt självklart första gäst. Okay. Tillsammans med Mogge alla dagar. Mm. Ingen snack.
Härligt.
Tack. Ja.
Okej. Okay. Framtiden är vår.
Hörni.
Tack.
Ha det gött. Fan, just det. Hörni, tack för att ni lyssnade också.
Ja, det kan vara bra. Tack för att ni lyssnade.
Ja, hej. Här är vi alla lika värda, kille eller tjej. Om du har rätta tågan får du vara en engelsk lån. Ja, vem som vill får gärna leka med på. Här är tjejerna som tar och snurrar upp dig ganska lätt. Här är surorna till Garbo, Söders egen schyssta brud. Och här sätter